Jag tänkte gå tillbaks till jag var 11 år. Det var i skolan. Det hade nog hänt förut och det hände senare också. Läraren frågade vad vi skulle bli när vi blev stora. När vi blev vuxna. Och det var många grabbar i min klass. Jag minns inte så mycket vad flickorna sa faktiskt, men jag konstaterar att nästan alla skulle bli lokförare eller bilmekaniker. Och så kom det till mig då. Och du då, Roger, sa han. Jag ska bli upptäcktsresande, sa jag. Jag ska resa till platser där ingen människa har varit förut, sa jag. Och både lärare och elever skrattade hjärtligt åt mig. Så sen dess så sa jag att jag skulle bli bilmekaniker jag också. Det var enklast så. Men jag visste att det blir nog aldrig så. Det jag tar upp idag är inte så mycket att berätta om mitt liv egentligen. Men vad du själv kan få uppleva att bli sänd. Det är inget speciellt med mig, skulle jag säga. För 8 år sedan hände någonting i mitt liv. Det blev nya ägare på det jobb jag hade. Jag var finansdirektör, kallades det, på Semper i Stockholm. Eller Sundbyberg var det mer exakt. Vi fick nya ägare. Jag fick ny vice vd. Jag fick ny vd också. Och vice vd var min chef. Och vi gick inte bra ihop, det märkte jag ju direkt. Och våra nya ägare skulle styra åt ett helt annat håll än jag tyckte vi skulle färdas. Så att från att ha älskat mitt jobb, hade fantastiskt stor frihet. Jag hade ju varit 18 år där. Jag kunde ta tag i vad jag ville. Faktiskt var det så. Så började jag vantrivas. Och när jag hade vantrivs 2 månader så stod jag inte ut längre. Så jag gick till min chef och sa upp mig. Och vad ska du göra nu då, sa hon. Det var en kvinna. Det vet jag inte, sa jag. Förmodligen drar jag mig väl tillbaks, sa jag. Det är inte så många år kvar till pension. Och jag slutade jobbet. Och det blev väldigt stor förändring. Det kändes som man funderar på morgonen om. Lever jag? Ingen hörde av sig. Det fanns ingen uppgift för mig längre, kändes det som. Så vad gjorde jag? Ja, det är sant jag säger nu. Jag bad till Gud att han skulle öppna vägar för mig, dörrar för mig. Och jag minns inte riktigt vad jag hade för förväntan. Det gick några månader. Det gjorde det. Jag anmälde mig till en konferens i Malmö. Helande skolan. Det skulle vara New Vine som hade. 4 amerikaner skulle komma dit. 4 dagar skulle skolan vara. Och jag bad till Gud att han skulle tala till mig. Och i min tankevärld så skulle han göra det när jag var där på konferensen. Och när jag anmälde mig 2,5 månader tidigare så bad jag till Gud den här bönen i stort sett varje dag. 60-70 gånger kanske att Gud skulle tala till mig. Jag kom dit och det hände redan första dagen på ett sätt kan man väl säga. Det kom en galen dansk missionär och sa att Gud vill ha dig i Uganda. Och han kom 4 gånger och sa det. Och jag sa, nu får du sluta, sa jag. Jag kommer aldrig att komma till Uganda, så lägg av nu. Och det gjorde han. Han sa det inget mer. Men tredje dagen så hände det att Gud talade. Inte en gång, inte 2 gånger, utan 4 gånger. I augusti 2011. Och jag kan säga att det har inte hänt varken förr eller senare. Först var det en svensk som frambar ett budskap till mig. Där stod och tittade vid bokbordet och han kom där. Och en av de få jag kände på den här konferensen sa till mig, han hörde ju allting. Det var häftigt, sa han. Sen kom det 2 av de talarna och kom personligt till mig. Och den första kom så blev jag förvånad. Han talade ju engelska naturligtvis. Men det var precis samma innehåll, exakt som den första. Så Sen kom det en till, det var lite kortare. Och så på kvällen kom det en holländsk pastor som jag hade pratat en del med. Och han sa också samma sak. På sista dagen så visade man en video från Brasilien. Helande kampanjer. Hur man la händerna på sjuka och de blev friska. Och när jag såg det så upplevde jag att jag skulle vara med där. Så när jag kom hem så sökte jag upp den här amerikanska organisationen de fyra talarna tillhörde. Och jag ansökte om att få vara med i deras förbönsteam. Och det fick jag. Det blev 40 stycken. Och det var bara jag som inte hade engelska som modersmål. Det var tre engelsmän, en kanadensare och sen jag och så resten amerikaner då. Men man pratade ju portugisiska där, så det gjorde inte så stor skillnad. Det vill säga, vi gjorde inte det, för vi kunde ju inte. Alla utom sex var pastorer. Två var professorer och fyra var doktorer. Det var ett välutbildat gäng kan vi säga. Tre dagar innan jag skulle resa, jag reste ju ensam, de andra reste i grupp, så hände någonting. Vi hade fått en lista över förebedjarna, vilka de var, mejladress och namn och titel. Och tre dagar innan jag skulle resa så kom ett mejl från en okänd man i USA. Det var en av de andra i teamet. Och det han skriver till mig, det förändrade ganska mycket i mitt liv kan jag säga. Jag har nog aldrig fått ett mejl som har betytt så mycket för mig som det. Det var bara en enda mening. Men vilken mening det var. Jag hade när jag ansökte fyllt i vad jag hade förväntat mig skulle ske. Och jag ska inte gå in på det, men det var, jag tyckte jag tog i att jag ville se människor behelade. Jag ville se Guds kraft. Jag ville uppleva den helige ande tydligt inom mig själv. Jag ville uppleva att den helige ande använde mig. Jag ville göra det lärjungarna gjorde som vi läser i evangelierna. Han skrev så här att Gud vill möta dig på den nivå som svarar mot din förväntan. Och det är min hälsning till dig idag. Jag skulle kunna sluta här, men jag ska inte göra det. Min förväntan var jättestor kan jag säga. Och den blev infriad. Jag har sett och jag tror att det är precis så här Gud arbetar. Han svarar mot din förväntan. Så din förväntan sätter normen för vad du får se av Guds makt genom ditt liv. Kanske inte du är övertygad om det, men jag är fullständigt övertygad om att det är så Gud arbetar. Man registrerade omkring 2000 helanden i Brasilien. Och jag såg många av dem. En del kunde man ju inte se, för det var inre helanden. Inre organ. Men det jag såg var tillräckligt för mig. Att vara med i den här miljön var otroligt. När jag satt där så tänkte jag att ingenting är omöjligt för Gud. Så upplevde jag det. Och det är vad Bibeln säger. Första kvällen hände någonting som jag inte hade räknat med. Han talar, amerikanska huvudtalaren, han säger till oss att några av oss ska gå fram på estraden i den första kyrkan. Kanske 3000 människor. Och så ska vi dela ett kunskapens ord. Och för några av er är det nog första gången, sa han, och det var det för mig. Inför 3000. På ett främmande språk som sen skulle tolkas i portugisiska. Nervöst är väl bara förnamnet kan vi säga. Jag var helt tom, jag hade ingen aning vad jag skulle säga. Men jag klev fram på estraden ändå. Jag tänkte jag får väl säga att jag inte har något. Men när jag får mikrofonen i min hand händer det någonting. Jag gör det man inte ska göra. Jag pekade på en kvinna. långt ner i huvudsalen och sa: du som sitter där i röd jacka, du har problem med din axel och haft det i många år, och du har varit läkare många gånger och det har inte hjälpt, men ikväll kommer Herren att hela dig. Och så gick det vidare. Och så säger han, amerikanske talaren, att du som har fått ett ord till dig, upplever att det är till dig, känn efter, ställ dig upp och känn efter. Och om du upplever att det är förändring i ditt liv, i din kropp, så markera. Det gick inte att ropa, det var för stort. Markera med armarna. Och kvinnan jag pekat på, hon gör så. Hon kommer fram och frågar mig efteråt: hur visste du det var jag? Och jag försöker alltid säga sanningen, så jag sa: det hade jag ingen aning om, så jag vet inte varför jag pekar på det egentligen. Så var det. Sista kvällen efter kampanjen var över så hände något. Vi var samlade, de 40, och vi skulle ha bönestund. Och en amerikansk kvinna, hon hade titeln profet. Jag hade aldrig träffat någon förut som hade titel profet. Det var nytt för mig och jag tyckte det verkade väldigt skumt, kan jag säga. Hur kan man ha titel profet? Men hon var en profet. Hon reste runt och profeterade över till pastorer som hade bekymmer. Hon säger att, nämner mitt namn, och så säger hon, berättar en del från mitt liv, och så berättar hon om framtiden, och så säger hon att du ska snart resa till kulturer du aldrig varit i förut, och det kommer att ske snart och det sker ofta. Och jag tänkte att hon vet ju inte mer än mitt namn och vilket land jag kommer ifrån. Det är allt hon vet. Hon vet ingenting om mig. Jag hade precis fyllt 65 då, 14 dagar tidigare. Många tyckte väl att man är förbrukad vid 65. Men jag vet att Mose var 80. Abraham var 75. Och för att inte tala om Noah, då kan vi lägga till bra mycket. Jag kände att det skulle bli så här. Och det kan tyckas märkligt. Jag såg Magnus var med här. Jag vet inte var han tog vägen. Johansson. Efter jag var i pingkyrkan här och talade, och efter säger Anna till mig, hon ledde mötet, att man som du går på skulle man kunna tro att du ska ut i stora världen. Och då säger jag: det ska jag. När ska du åka då? Det vet jag inte. Var ska du då? Det vet jag inte. Det kändes väldigt märkligt sitt. Men 2 dagar efter jag hade predikat i pingkyrkan här, det var innan vi gick samman 2012 var det, sportlovsveckan, så ringer en afrikansk pastor till mig och säger att han säger sitt namn, var han kommer ifrån, och så säger han: jag har talat om dig, säger han. Och då säger jag: det är fullständigt omöjligt, säger jag, genom en gemensam vän, och jag vill att du kommer ner till min församling och berätta vad du upplevde i Brasilien. Och det är min, den kille jag delade bibelskola med som hade varit nere i Brasilien, delade bibelskolerum när jag var ung. Så 4 månader efter kvinnans profetia så var jag nere i Afrika första gången. Och nu ska vi ta den första bilden, Christian. Det här är min första gudstjänst. Jag fick äran att predika. Och jag gick på ganska hårt. Jag talade om att bli fylld av den helige ande. Och jag sa att Jesus kan bota dig som är sjuk. Och jag minns inte vilka förväntningar jag hade, men plötsligt står det 140 personer och vill ha förbön. Och jag blev chockad. Vad gör jag nu, tänkte jag. Jag kan inte göra någonting. Men den helige ande tog över. Det var kanske det dubbla i kyrkan, så hälften av dem kom fram. Och så fortsatte det. Jag besökte andra kyrkor, skolor, torgmöten, gatmöten och massor av hem. Min andra resa så hände det någonting. Och vi var i lunchmöte, en onsdag lunch. upp i bergen, en rätt liten kyrka. Och pastorn i den här första kyrkan skjutsar mig dit. Och jag predikar om att våga gå över gränsen till löfteslandet. Och när jag gör det så händer det någonting. Utan att jag kunde kontrollera det, kan jag väl säga på något sätt. Så vänder jag mig till pastorn som hade skjutsat mig dit och säger att ni ska bygga löfteslandet här i Kimilili, heter stan. Och det, där ska människor bli befriade både från sjukdom och från annat. Och ingen sa någonting. Och inte jag heller mer. Jag kände att jag hade gjort bort mig. Dagen efter så är vi på samma ställe. Och då talar min kompis. Vi var två där första resorna. Anders. Och efter gudstjänsten så kommer tre kvinnor fram och säger att igår när du talade så blev vi helade. Och efter gudstjänsten, när vi åker tillbaka, så stannar pastorn bilen på en äng. Och jag frågar, vad ska vi göra här? Ja, det vet väl du. Du talade ju om det igår, sa han. Då är det så att församlingen hade tittat på att köpa en markområde för att bygga en ny stor kyrka och bygga ett sjukhus. Och där var marken. Och när jag sa det så visste jag ju ingenting om det. Det bara kom. Då kan vi titta på nästa. Det kommer bli lite snabbare bilder sen. En annan pastor som var med på det här lunchmötet, han ville att det skulle komma till hans kyrka på söndagen. Och det heter Christ Co-Church. Lite konstigt. Det borde vara T tycker jag, men det är det inte. Christ Corporation. Så kan en kyrka heta i Afrika. Alltså Jesus samarbete. Sådana namn har inte vi. Och jag sa att jag skulle be för alla som var sjuka eller ville ha ett möte med Jesus i kyrkan. Och alla kom fram. Och det var det starkaste erfarenhet av den heliga ande jag någonsin har haft. Jag tror aldrig någon har stått och sagt så här som jag gör nu, men jag gör det. Min vänster hand slog som en propeller. Jag kunde inte göra någonting åt det. Och människor föll till marken. De bar ut dem i kyrksalen, för det var så trångt där, och la dem på gräset utanför, de som hade fallit. Dagen efter så skickade jag ett sms till pastorn och skriver att jag upplevde att människor blev helade igår. Och vi åkte till grannlandet Uganda, Anders och jag. Det dröjde och jag var nog lite besviken, det kan jag erkänna. Nästa söndag eftermiddag så kommer det ett sms från pastorn i den församlingen. Inte så stor, det var 70 medlemmar ungefär. Att idag var det 7 stycken människor framme och berättade att förra söndagen så upplevde de helande. Vi kan gå vidare. Och nu ökar vi takten. Så här såg det ut året efter. Och det gör det ofta afrikanska kyrkor. Vi kan ta nästa. Här är vad jag varit då. Alltså, om man vågar gå dit vägarna öppnar sig, så öppnar det sig otroligt. Vi kom till Kenya, den röda stjärnan där först. Sen blev man inbjuden lite hit och dit. Och jag sa i stort sett aldrig nej. Jag träffade på Götabro en burundisk pastor som berättade där om väckelsen väster om Victoriasjön. Det är en lilla sjön där. Det är världens näst största sötvatten. Och det är Afrikas största sjö. Och han bad mig komma ner till Burundi. Kan du inte komma och hälsa på, ska jag, sa han. Och så mejlade vi till varandra fram och tillbaka. Och så gjorde jag det. Jag kommer att visa någon bild sen. Det visade sig vara Burundis största kyrka. 8,500 medlemmar. Och jag predikade. Och presidenten, landets president, är troende. Han predikade efter mig. Och eftersom han var där och predikade, så var burundisk tv och spelade in det. Så min predikan sändes i burundisk tv. Allt kan hända. Så är det. Ni ser att det är mycket stjärnor i Kenya och Uganda. Vi kan gå vidare. Det här är en bild som jag tog i Nairobi. Det är soptippen, men det är också slumområdet. Människor bor där inne. Djuren lever utanför. Jag var med en afrikansk pastor här. De har ett hem för bebisar som de plockar upp på trappen utanför sitt hem, utanför sin bebishus. De också går och letar efter slängda nyfödda spädbarn på soptippen. Och jag, när vi var här på soptippen och letade efter spädbarn, så bad jag till Gud att vi inte skulle finna någon. Och det gjorde vi inte heller. Jag hade nog inte klarat det annars. Vi kan gå vidare. Här är ett barnhem och det finns massor av sådana. Många har ju mist sina föräldrar. Vi går vidare. Här uppe till vänster var det second hand medel från Götene. Vi byggde en skola som skulle bli IT-skola. Länets första. Så fick jag pengar från annat håll och köpa 6 datorer. Nere till vänster också second hand medel från Götene. Den större byggnaden ersatte den mindre. Det blev kök och matsal. Och när det var färdigt såg det ut som det ser ut nere till höger. Uppe till höger så är det mikrolån. Man lånar pengar för att starta eget. Och det var en affär som hade startat så. Vi kör vidare. Här är också en annan som har lånat pengar och startat en liten rörelse. Och man kan skratta åt det, men det funkar väl där nere. Strykjärnet var inte varmt när jag var där, men det är fascinerande. Vi går vidare. Till vänster så var jag Nairobi och vi använde en del pengar till barnhem där när Kurt var med. Till höger nere är också en kvinna som har lånat pengar för att starta eget. Hon föder upp djur, kycklingar och säljer dem. Och ni ser där att numera så har det gått 3 varv då. Så att 75 personer har lånat pengar. De fortsätter. Några få har misslyckats, men inte många. Och det försörjer alltså 500 personer idag. Och pengarna är ju kvar. De kommer tillbaka. Vi går vidare. Hembesök. Jag var inte så van vid hembesök, kan jag säga. Men pastorerna är mycket för det. Och vi ser att det är 2 stycken. Den andra är Anders då. Vi gjorde hembesök. Man berättade varför vi var där. Och jag sa alltid att vi är villiga att be för dina bekymmer. Dina problem och sånt. Och de berättade mer än gärna och så bad vi. Vi kan gå vidare. Här var ett hem kom till. Jag minns inte om det var första eller andra resan, tror jag. Och flickan till vänster på vänstra bilden där. Hon är 9 år. Hon ser ut att vara yngre, tycker jag. Men hon var stum. Inte dövstum, bara stum. Hon hade aldrig fått ett ljud över sina läppar. Och vi bad för henne en halvtimme kanske. Och det kändes ganska stängt. Jag hade berättat om att Jesus helade människor. Och mamman som kunde engelska. Hon frågade mig om jag trodde att Jesus kunde bota hennes dotter. Vad svarar man på sån fråga? Jag sa som jag kände att jag var tvungen. Och jag tror han kan göra det. Och vi bad för flickan. Och efter en halvtimme när vi skulle gå så kom det lite ljud över flickans läppar. Jag tyckte inte det verkade som något språk. Och det tyckte inte pastorn som var med heller. Men han var där flera gånger sen. Och efter 2 månader han var där, så han kunde han prata med henne. Flickan hade fått talet. Ja, vi går vidare. Här är det i en landsortskyrka. Det går ofta till så i Afrika att när man kommer så kallar de ihop folk. Och så blir det ett möte. Det är inte så vi gör precis. Och här blev det ett fantastiskt möte. 60-tal. Och otroligt starkt. Vi kan gå vidare. Ni ser folk har fallit där. Här var det Kitengela, 4 mil söder om Nairobi. En Göteborgs storlek. Och ni ser att det var ett av 2 ställen som jag var annonserad. Det kändes lite häftigt. Det var en stor banderoll över gatan. Det kändes lite sådär. Jag har aldrig varit med om förr. Pastorn, han längst till vänster på bilden där uppe, tog mig med till kristna företagare och jag skulle be för dem. Och jag kände väl inte så där väldigt stor, kände inte för det direkt, kan jag säga. Vi kom till den första, det var en kvinna, Katarina Motoko. Hon födde upp kycklingar som hon frös in och så skulle det säljas. Och hon ville vi skulle välsigna hennes verksamhet och då sa jag, jag tycker vi ska be mer konkret än så, sa jag. Så kom en konkret bön till Herren, så jag. Och då säger hon att då ber vi att min verksamhet fördubblas. Så. Att försäljningen fördubblas. Och då gjorde vi det. Jag hade ju i stort sett bett om det. Och det var i november 2013 som ni ser på det datumet. Och sen i januari, en vecka in i januari, så skickade pastorn meddelande till mig att idag besökte jag Katarina. Och då berättar hon att i december har hennes försäljning 2,5 gånger större än normalt. Och mer än dubbelt så stor som det någonsin har varit. Jag har varit tillbaks och bett för den här kvinnan fler gånger. Och nu har de 4 stycken butiker. Det är ni. Jag trodde egentligen aldrig att Gud brydde sig om sådana böner. Men det gör han. Vi går vidare. Här är Uganda. Om ni tycker det är varmt här så kan jag säga att det är ju ingenting mot vad det var där. Och här sjöng man tillsammans med musik 3-4 trummor. Jag måste säga att det var underbart. Det var ju dånade ju så ingen hörde ju när man sjöng fel. Men här kom folk fram och ville ha förbön. Vi går vidare. Samma ställe då. Barnen gillade mig och framförallt färgen på mitt hår. Väldigt ovanlig. Alla skulle känna om det var äkta. Om det färgade av sig kanske. Och ni ser det kom en flicka där och satt sig i mitt knä då. Det hände rätt ofta och det var väl välkommet. Jag bad för barnen. Vi går vidare. Här till vänster är en stor kyrka som byggdes i Kenya då. Jag har varit där 2 gånger och predika. Det var väl halvfullt då. 2000. Men församlingen var på 800 så det var inte så dåligt. Det var 2000 människor. Den var på 1500. Men när pastorn ville att man skulle bygga en stor kyrka där, då lämnade hälften församlingen. Men idag så är man på 3000 medlemmar. Och till höger var det jag berättade i Burundi, kyrkan där. Det är 3 stora skepp. Man kan inte se slutet. Och jag har aldrig varit i en så stor kyrka någonsin. Ja, gå vidare. Barnen, det är fascinerande. När jag hade ofta en skock lik den här efter mig. Och då ropade Mosungo, vit man. Och vi kan gå vidare. Och här är en bild som jag tycker är fascinerande. 2 kulturer möts. Ni ser dem titta på plattan där. Och vad jag förstod så flickorna är de som har korkskruvar på i huvudet och pojkarna är renrakade. Och ni ser hur de två längst ner speciellt hur fascinerade de är över vad de ser. Och vi går vidare. Här är en ungdomskonferens fast ni ser det mest gubbar där framme. Men det är ungdomskonferens. 2000 personer sa man. Och jag skulle ge vittnesbörd där. Och det var rätt fascinerande. Det var ju mycket man inte känner till hur det går till. Ja. Här är en av många skolor. Så här såg det ofta ut. Det var en fördel att sitta ute då. För det var inte lika varmt som inne. Mm. Vi går vidare. Här var Kurt med till Malawi 2015. Och här var något som tog på mitt hjärta riktigt. Jag visste att den 19 januari 2015 hade omkring 100 000 människor omkommit på en enda dag. Det var cyklon, alltså förde med sig full massa vatten upp över bergen och så rann det ner till ett låglänt område där det här var. Och då bergen är sten och grus och sand, så det forsade ner stora stenar och så kom vatten och krossade. Och det, jag tror jag kan säga att jag såg inget helt hus. Det var något hörn på något tegelhus man kunde se. Det var värre än så. I kyrkan så var det 50 unga flickor den dagen som hade sångövning för de skulle sjunga på söndagen i kyrkan. Och det, då kom flodvågen och stenarna och alla flickorna omkom. Och man räknar med att halva församlingen på den platsen försvann i flodvågorna. Och vi kom dit, Kurt och jag. Och jag skulle säga någonting. Vad säger man i sånt läge? Det var inte lätt. Vi går vidare. Till vänster ser ni hur det såg ut. Det här var alltså landets handelsträdgård kan vi säga. Det finns ingenting kvar. Vi hade skickat en del second hand-medel för att borra efter vatten. Så två handpumpar. Och 90 000 människor överlevde. Ungefär räknade man med. Och de skulle dela på 5 brunnar med vatten. Och här är en av dem. Våra 2 och 3 till. Ni kan ju tänka er en fullständigt omöjlig situation. Kyrkan ner till höger. Man har byggt upp den då. Vi går vidare. Här är ett flickgymnasium. Det var ett av många. Det var väl inget speciellt mer än den sista raden där. Jag tycker det var lite roligt. Rektorn sa till mig att 10-15% av eleverna har nog aldrig sett en vit person förut här. Och vi skulle lägga handen på huvudet på dem. Vi fick inte tid till mer, pastorn och jag. Och jag såg ju att 90% kom och ville att jag skulle lägga handen på dem. Bara på grund av min hudfärg naturligtvis. Ja, vi går vidare. Här är en dag som jag minns. Den 13 november 2014. Dagen före min födelsedag. Chicolo gymnasium. Det var både pojkar och flickor, vilket var lite ovanligt. Det är ju internat alltid då. Och jag, när jag hade talat på skolgården där, deras avslutningsdag, så jag blev det plötsligt den som fick tala på skolavslutningen. En väckelsinbjudan. 107 elever och 2 lärare tog emot Jesus som sin frälsare. Och vi kan ta nästa bild. Ni ser det, många händer som lyfts. Den blåvita mannen där är ju lärare. Vi kan gå vidare. Efter det så sa jag då att Jesus kan göra likadant här idag. Och sa att om du är sjuk och vill ha förbön, så kom fram här på skolgården så ska vi be för dig. Då sa hon i rött som var Belinda, rektorn, att ni får inte be på skolgården här, det tillåter inte jag. Nej, var får vi be då? Vi fick gå in i en skolbyggnad och be. Och plötsligt så står det en flicka framför mig, 19 år, och säger att hon är blind. Och jag tänkte, oj då, vad gör man då? Så att det var bara att gå ut i tro. Och jag tror jag skrek, i Jesu namn, ögon öppna dig. Och hon skrek, flickan, ännu mer än vad jag gjorde. Och jag frågade henne, vad är det som händer? Och då svarade hon på engelska att jag kan se, jag kan se. Och det här la pastorn som var med då, Charles, ut på Facebook. Och dagen efter var det kaos i den staden, kan jag säga. Det kom massor av vilja förbön. Ja, det var både härligt men också jobbigt. Vi går vidare. Året därpå var jag tillbaka på samma skola. Och då tänkte jag, vad ska hända nu? Kommer de ihåg vad som hände förra året? Jag missade att säga här att när jag var inne efteråt, så hörde jag dem ropa ut på skolgården, Sally kan se, hon kan se då, till varann. För det var ju bara, alla var ju inte med inne i salen, hon fick sin syn. Och året efterpå så tog 200 studenter mellan 16 och 19 till 20 år då, emot Jesus. Vi går vidare. När det hade hänt med flickan som fick sin syn, så tog mig pastorerna med till statliga sjukhus. Och jag kan säga att jag var väl inte så väldigt pigg på det, att be för patienterna, gå runt på sjukhusen och be för patienterna. Jag började med att fråga om jag fick be för dem. Jag tror på Jesus och jag tror att han kan hela människor. Och fråga om det var tillåtet att be för var och en. Och det var 2 som sa nej. Jag bad för muslimer, jag bad för icke-troende, jag bad faktiskt för häxdoktorer och för kristna. Och det var flera dagar. Och när jag kom till ett par timmar varje dag, när jag kom till tredje dagen, så upptäckte jag då att jag älskade det här. Det var fantastiskt. Ja, vi går vidare. Gatumöten var det många. Jag ser när jag ser siffran här att det här är de som tog emot Jesus i Kenya. Jag har missat Uganda-sidan i siffran där. Så här kunde det se ut. Och mitt första gatumöte, min kompis, det var ju första resan, min kompis Anders, han sa att mina byxben skakade, och det gjorde de. Man kunde inte ha något koncept, man skulle tala i 20-30 minuter, fånga folks uppmärksamhet ungefär som valtalarna gör här i Sverige. Och få dem att stanna och lyssna och helst att avgöra sig för Jesus också. Och mitt första gatumöte tog 7 emot Jesus här. Det är bilden till höger där nere. Ja. Här är ett liknande gatumöte i Uganda. Mitt enda möte bland muslimer. Pastorn sa till mig att du får vara väldigt försiktig här. Du vet att det är motsättningar. Men jag visste ju inte så mycket om det. Så jag gjorde ingen skillnad, för jag visste inte hur jag skulle bete mig. Och när jag slutade så tog 9 män och en kvinna emot Jesus där. Och jag har berättat det förut, och då fick jag frågan, kan de ta hand om de nyfrälsta? Och jag skulle säga att så här, att vi har mycket att lära av dem. Vi har mycket att lära av dem. Hoppas ni förstod vad jag sa. De är riktigt bra på det. Att det bara är en kvinna då, det är att kvinnan får inte konvertera utan mannens tillåtelse. Så är det. Vi går vidare. Här är en bönegrupp ute i Borsjön. Och det var varmt. Riktigt varmt. Vi går vidare. Här startar man upp omsorgsverksamhet uppe i bergen. Det vill säga gott om änkor och en hel del gamla. Många kan inte försörja sig. Det finns ju ingen pension och sådär. Och vi hade second hand-medel. De fick matpåse eller en kasse med ris. En rispåse, majspåse och lite annat. Och det här var i maj 17. Och när jag talade där inför dem så tog 6 emot Jesus. Sen var jag i Skara missionskyrka som ni ser här. I januari, februari i år. Och istället för någon ersättning så fick jag pengar till det här. Och när jag var där nere i mars i år i Afrika så räckte det till 75 kassar. Församlingen hade bjudit in människor i omgivningen och 10 tog emot Jesus i det sammanhanget. Då har jag meddelat pastorn i missionskyrkan, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Då tänkte jag, innan jag visar de 2 sista bilderna, så skulle vi visa en väldigt kort video. Den är på en knapp minut, om du går och får fram den då. Ja, det är ljud också ska vara, men det går nog bra ändå. Jag kan tyvärr inte återge sången i sin helhet, men de sjunger om vana, vana betyder herre. Jag har varit ett halvår i Swahili-länderna då, så att jag har lärt mig en hel del Swahili. Och de här är 1100 elever på en katolsk skola. När jag kom dit så gick strömmen. Och jag tänkte, hur ska jag kunna göra mig hörd här? Så de kunde ju engelska bättre än mig. Men pastorn hade mer resurser än mig. Så han tolkade mig, för han var bättre att skrika än vad jag var. Och jag blev lite häpen här. På en katolsk skola. Jag visste inte riktigt hur man fick bete sig. Men jag säger att 500. Pastorn sa att det var 700 av de 1100. Som stod upp när jag frågade om de ville ta emot Jesus. Nu vet jag ju då att i skolor så är det vanligt att många tar emot Jesus flera gånger. Och därför brukar jag säga att du som redan är kristen, vi ska be för dig också. Så nu är det bara du som inte är frälst, du som inte har tagit emot Jesus förut. Efter den här samlingen, ja, efter det så fick de sätta sig ner, och då sa jag det att du som vill uppleva andens vidrörande av dig, du som vill ta emot andens dop, kan stå upp. Och de stod upp och höll fram sina tomma händer. Kanske 700 av dem. När det här stunden var över så säger den kvinnliga rektorn att jag vill prata med dig inne på min expedition. Och jag blev lite skraj. Jag tänkte, nu får jag veta att så här gör man inte. Jag kommer in på hennes expedition, hon stänger dörren, jag pastorn är med och som följer med mig. Och så säger hon till mig, och jag blev nästan chockad, att nu har du ju tagit hit en helig ande till vår skola. Nu vill jag en sak, sa hon. Jag vill att du ber honom att han stannar i vår skola. Det var en katolsk skola. Och så ska vi titta på nästa bild. Det röda jag har skrivit, jag tror att det är så. Tron är som bron som bär dig. Och jag har lärt mig att det är först när vi vågar gå ut på Guds ord, det är först då vi märker om ordet bär oss. Därför att annars så behöver vi ju inte det. Jag kan säga att när jag gick på den här bron, jag gick inte hela biten, jag gick till mitten och tillbaka sen. Jag var hur skraj som helst. Ni ser, det är lite bräder, men det är också löv, blad, stora blad som ligger där. Och när man väger 100 kilo, vad hindrar ett blad? Inte mycket. Så jag kan säga att när jag gick ut där var jag inte säker på att jag skulle komma tillbaks. Men jag kände att jag kunde inte svika. Så jag gick där. Och så den allra sista bilden. Det här är det budskap jag har känt att jag ska dela med dig. Att Gud vill möta dig på den nivå som svarar mot din förväntan. Och jag tror att det är så även i Korskyrkan här. Har vi hög förväntan på Herren, då får vi vara med mycket. Har vi låg, då får vi inte vara med så mycket. Jag bad innan gudstjänsten här, när vi var samlade här, och när jag bad så sa jag det att om vi vill se Gud verka, då får vi hålla oss väldigt nära honom. För när vi håller oss nära honom, då ser vi det. Och jag skulle säga så här, att när du håller dig väldigt nära Jesus, då behöver du inte anstränga dig för att se hans underverk. Det ser du väldigt lätt. Och jag har skrivit i svart där, det gäller dig också. Och jag har sagt i den här kyrkan förr och säger det idag också, att hunger och törst är det som öppnar dörren för dig. Den som har hunger och törst, han dricker, han äter. Så är det. Jag vill till sist ta med oss i bön. Herre, jag tackar dig för att du är den du säger dig vara. Att du är den som har all makt i himmel och på jord. Och Herre, du bor i våra hjärtan. Och genom tron så får vi lära känna dig. Vi tackar dig för att du faktiskt talar till oss. Du talar i oss. Du lyssnar på våra böner. Du svarar på våra böner. Och Herre, hjälp oss att fånga in din dröm för den här församlingen. För Korskyrkan. För Herre, vi är övertygade om att du faktiskt har stora drömmar här, Herre. Jag tror att när du talar om 30-falt, 60-falt och 100-falt, då är vi med där. Det är vår församling. Det är din församling här i Götene när du talar om, Herre, som ska växa. Herre, ge oss tro. Föröka den tro vi har. Och Herre, hjälp oss att förstå, Herre, att vår tro växer när vi använder den lilla tro vi har. Det är så den växer. Tack Herre för att du planterar dina drömmar i individer i den här kyrkan, Herre. Individer som drömmer om att få se dina under. Att få vara dina händer, att få vara dina fötter. Att få vara dina händer, Herre. Där din kraft går igenom. Herre, vi ber dig om att det skulle bli vanligt, Herre, att vi upplever helanden. Att vi upplever ditt tilltal. Att vi upplever din närhet. Tack Herre för att vi får vara med i ditt rike. Vi tackar dig för att du kallar oss följ mig. Och Herre, vi tackar dig också för att du sänder ut oss. Kanske på gatan där vi bor, i skolan eller på jobbet eller på andra platser. Tack Herre för att du leder oss där vi går bedjande fram. Amen.